Let's snacka plast med Anders, Hanna och Ted.
Ja, hjärtligt välkomna. Avsnitt 41. Det här är något banbrytande för att jag sitter nu. Vi är mellan fyra ögon så att säga och det är hur mäktigt som helst. Vi sitter tillsammans. Hej Ted, välkommen till min källare.
Tack Anders. Va, helt sjukt att sitta i studio för en gång skulle kunna se varandra. Alltså, vi har ju liksom... Alltså i 40 avsnitt så har vi suttit på länk. Det är sjukt. Det här är riktigt, riktigt spännande måste jag säga. Det kommer bli jättekul att se hur detta är.
Ja, ja, ja. Ted sitter där. Han har fått en kopp te och han har en glowrask som underlägg. Alltså det är världsklass.
Ja, jag måste säga det är helt sinnessjukt faktiskt. Det var lite så här, jag vet inte om vi trodde det någon gång när vi startade podden. Så svarade jag så här, ja men... Någon gång kanske vi kommer sitta ihop. Så att, men nu är det här. 41 avsnitt tror det. Men det är inte så konstigt. Det har ju varit en pandemi och det har varit lite andra grejer emellan.
Precis, precis. Ja, men jag vet, ska jag kolla dig i ögonen? Det känns nästan lite sådär.
Eller hur? Vad sitter du och kollar efter tv-skärmen? Så ja, superkul.
Ja, svinmäktigt. Jättekul. Mm. Jag hoppas att det här kanske hörs. Att det på något sätt blir något positivt av det.
Ja.
Även om vi har tyckt att det har funkat skitbra. Ja. Med just att sitta över länk som vi gör. Så är det ändå något speciellt det här.
Ja. Jag vet att Micke har ju hintat om det ganska många gånger. Så här, liksom, att ni måste testa att sitta ihop någon gång. Och vi var så här, jo men det ger sig. Någon gång kanske. Liksom. Men nu vart vi här i alla fall. Så det är riktigt, riktigt coolt.
Väldigt. Så att, ja, det märker vi hur roligt det här blir. Nästa gång kanske vi säger, nej det är fan, det luktar skit. Och fan, man kunde inte klä sig på pungen som man brukar. Och,
nej, men nej, jag tror det är, förhoppningsvis kommer det kanske bli en vana. För det känns som att det blir förhoppningsvis lite mer dynamik. Och man kanske ser varandra lite så här. Och, ja. Och sen har vi, inte för att vara sån, vi har ändå haft lite strul ibland med diverse grejer.
Ja, även om vi har byggt bort mycket av det alltså, när vi rent inspelningsmässigt. Så det här, men det här känns ju sketgött på något vis.
Mm. Lite kul så. Mm. Ja, du, vad ska vi köta om idag då?
Du, det blir ju allt möjligt kul. Vi kommer bränna av lite rykten och lite spekulationer om molds och discgolfmärken och lite allt möjligt ball. Och så ska vi prata lite regler också.
Mm. Det blir ju det faktiskt. Vi pratar lite om det bara så här. Det har ju liksom hänt lite nu det sista. Vi har ju haft grejer hänt i USA och det har ju även hänt lite på hemmaplan. Förbundet hintar ju om det för ett tag också. Så att vi tänkte lite att ja, vi får se. Vi kanske faktiskt gör så att vi ringer upp Mattias Nilsson på förbundet och ser lite om vi kan få lite klarhet i hur regelfrågor och så vidare går till.
Det låter jättebra. För att ni känner ju oss, det kommer inte bli någon djupdykning och vi kommer inte sitta liksom och babbla ur regelboken utan det blir mer sådär att det här kan man ju ha bra att veta med de nya reglerna. Och som sagt, klargöra lite med matte.
Jag tror det är bra. Då blir det inte heller så mycket killgissningar från våran sida.
Jag vill ju tro att det är en av höjdpunkterna här när vi sitter och killgissar.
Ja, men, jo.
Så folk får tycka, så här, vad fan, så är det ju inte jävla... Nu skjuter de från höften igen.
Ja, men så är det. Det är ju rätt ofta vi skjuter från höften ändå. Men ja, nej, kul. Så vi får se lite. Som sagt, vi är ju inte kända för att och älta ut grejer i all evighet utan det blir nog att gå in toucha lite i det och se lite vad som händer.
Ja.
Jag fick ju lite, jag hörde nu på veckans avsnitt utav Kedja ut och Tommy säger att jag ältar det här med att det bara fanns en klass hela tiden och det var bättre förr, säger de. Nej, det var inte bättre förr, kan jag säga direkt. Det är nog mer avundsjuka från min sida. helt ärligt så är jag nog lite avundsjuk. Jag tänkte så här. Tänk om jag hade kunnat spela i andra klasser. Eller vad säger du, Anders?
Ja, ni fattar inte vad jag fick gå igenom.
Nej.
Det var en klass. Det var...
Ja, det låter nog värre än vad det är, skulle jag tro. Du känner ju mig lite mer. Så att det är nog mer bara den här avundsjukan av att det faktiskt är så fantastiskt nu. Melgren har gått ut med lite grejer. Det kommer liksom lite nytt amatörtorn och så vidare. Jag tycker det är fantastiskt.
Ja, men det är bara att lyssna som Stokely sa.
Mm.
Nej, det var inte bättre för.
Nej. Det är faktiskt så. Det är så många grejer. Det var inte bättre för.
Ja. Nej, men sen som sagt, det som eventuellt var bättre för det var ju det. Det är ju allt som har blivit bra med sporten, att den har vuxit så mycket.
Mm.
Det är det som kanske har blivit sämre inom citationstecken, att det är fler folk på banan och det fanns bara en klass då för att det finns fler som vill spela nu och allt det här. Och det blir mer uppstyrt och en mer riktig sport nu.
Mm. Mm. Jo, men så tror jag att det är faktiskt. Alltså, ja, det var ju, alltså sporten var väl bland de få utövare som faktiskt var då. Var det ju liksom en riktig sport. Men nu är det ju en sjukt stor sport.
Ja.
Det har ju liksom vuxit så lavinartat det sista. Så man liksom blir så här bara... Alltså så mycket folk som spelar på amatörtouren var det ju aldrig på en DNT som det hette på den tiden. Liksom. Utan nu är det verkligen bara, det är fullt hela tiden. Man får liksom ligga på låset och bara liksom flyga in.
Men DNT minns ju jag när det hette.
Mm. Det är mäktigt.
Det var ju, det kan ha varit 2015 eller något som det bytte sen. Eller?
Och sen var det innan det så var det ju SFGT, Svenska Frisbeegolftouren.
Det du kan minns betänka. Inte jag.
Nej, det är mäktigt ändå. Det heter frisbeegolf fortfarande. Lite det som Stokely tjatar om. Ja. Nej, men det är kul som sagt. Det är lite sidospår här. Det är väl också ganska bra på, känns det som. Men ja, men som sagt, det är inte så att jag ältar och tycker att allting var är liksom så här. Utan det är nog som sagt, det är ren och skär avundsjuka faktiskt, skulle jag säga, att det bottnade.
Ja, så, ja. Jag säger det, ni som är i eran prime nu och kan liksom och växa med sporten. Fan vad ball ni har det. Tänk på det. Ja. Var glada för det. Vilken sport ni har att utvecklas i nu.
Ja, alltså det är ju bara att kolla på pengarna som är i. Det var liksom, jag gick tillbaka och tittade bara så här för ett litet tag sedan. Ja, men det var ju nog inför förra veckans fråga faktiskt. Du vet när vi började prata om det här, hur många VM-titlar Climb hade och så vidare. Då var jag faktiskt inne och tittade lite på så här, okej, hur såg pengastegen ut? Liksom? Eller vad var det för pengar i sporten förr kontra nu? Alltså det har ju skjutit iväg lavinartat. Alltså nu tjänar de ju ändå pengar, även om det inte är bra pengar, så tjänar de pengar. Det går ändå någonstans att leva på och ligga tourlife. Jag menar, Climber hade ju liksom, han var ju snickare.
Mm.
Och så åkte han ut och bankade VM-titlar till höger och vänster. Liksom. Så att det är ju skitmäktigt. Det har ju hänt mycket och det känns kul att vi är på väg åt rätt håll. Alltså de som faktiskt är ute och gör att vi två har någonting att prata om varenda vecka. Att de ändå tjänar lite cash. Jag tycker att det är gött.
Ja, det slog det i huvudet på spiken.
Mm-hmm.
Utan det hade inte vi funnits. Alltså, utan den här tillväxten som sporten har så hade nog inte vi heller gjort det här.
Och det märker vi ju hela tiden. Alltså det är så mycket nu. Det är liksom YouTube-kanaler som poppar upp. Det är liksom folk som gör content hela tiden. Jag menar, vi har ju lite att tacka Kedja ut någonstans för att de ändå drog igång bollen och så putte långt innan det. Men jag menar, alltså vi fick ju också lite så här blodad tand att det var kul att kunna sitta och snacka om någonting annat. Liksom. Tänker vi täcker upp lite västkustsidan eller liksom neråt. Och, så att jag menar, det är ju häftigt. Det har hänt mycket. Jag menar, jag tänkte ju aldrig att man kanske skulle starta en podcast någon gång på 2000-talet liksom, när man var som mest aktiv. Så att, ja.
Ja, men det är mäktigt. Alltså jag har lyssnat på podcast extremt länge.
Mm.
Så det var ju någonstans där 2007 kanske som jag började lyssna på podcasts aktivt.
Mm.
Då var det ju, fanns det inte jättemycket så att säga.
Var Rogan igång då förresten?
Skeptisk.
Kanske började nagga lite.
Jag
började
runt 10 någonstans där. Men jag lyssnade på hans första avsnitt. Jag var ju med när han började. Mm. För jag följde honom. Jag har ju varit en stor MMA-fan under alla år och varit och tittat live och sådär. Och så tycker jag han är en jävla cool kille. Och, så jag började lyssna på honom direkt där faktiskt. Men sen så... ja, det spårar ur.
Ja.
Alltså det kan ju inte hänga med.
Nej, det är högt och lågt också dessutom. Det är ju det liksom. Det är ju inte bara... Förut var det ju mycket MMA. Nu är det ju liksom väldigt, väldigt blandat. Han har ju mycket bra grejer, men det är en hel del flummiga prylar också liksom. Ganska långa avsnitt också, vissa utav dem. Sitta och malar i typ 4 timmar blankt.
Ja, vi ska inte spåra för mycket på honom nu, men han är vilken stjärna han är. Alltså. Han älskar ju det här att ligga i såna här think tanks, du vet, såna här elevation floating tanks.
Ja, just det.
Och så älskar han ju Mariana, och så älskar han att grilla viltkött.
Mm.
Och sen är det sock and biff. Och så blir
och så mycket slagsmål.
Ja, och så blir han sponsrad av Flashlight och alltså shit, man.
Ja, det är väl en topic för en annan dag skulle jag säga. Nej, men
apropå podd då.
Ja, exakt. Mm. Och nej, men han är ju faktiskt, precis som du säger, jag har ju också liksom följt honom en hel del och jag tycker att han är som en kommentator, om man ändå ska liksom gå in på det som saken också, så är han ju helt grym faktiskt. Han är ju superduktig och väldigt väldigt kunnig. Så att det,
absolut.
Och det, ja. Och det hoppas vi, alltså den kompetensen, tänk om vi kan få in den i discgolfen också på det sättet. Det hade varit riktigt, riktigt bra. Så att,
Nej, men vi får se om vi också sitter här 1300 avsnitt senare.
Herregud. Och sålt podden till Spotify för jag vet inte hur många miljoner, så vi slipper liksom ens fundera på att jobba det.
Precis.
Sista. Nej, inte, det är, ja, 1000 avsnitt. Det är ett par år kvar.
Apropå det, så hörde du Nick & Matt då? De hade ju fått något erbjudande, sexsiffrigt dollar erbjudande om att sälja podden.
Ja. Och så tackar de nej till det. Det är lite mäktigt då. Nej, men det är häftigt. Det händer mycket liksom, så att det är kul. Vi får se. Jag säger ju om att jag tror att det kommer komma fler poddar. Alltså inom kort framtid liksom, svenska poddar också. Och det, ja, det finns ju definitivt utrymme för det.
Ja, ja visst.
Så att
det är bara att åka.
Du, vi har ju haft lite rykten som har gått runt omkring där ute. Vad är nytt nu då? Vi var inne lite i silly season förra veckan med Hanna och så. Och tjata på lite. Har det hänt något nytt nu? Jag tycker ändå att det har liksom bubblat upp lite grann.
Ja. Om vi då refererar till Nick & Matt igen då. Så drog de upp de senaste rönen over there. Och det är ju... De väntar ju på en riktig bomb. Och det börjar filuras lite.
Oh ja.
Om det kan vara så att Ricky är involverad i detta.
Ja, alltså jag såg ju senast idag faktiskt på Ska vi snacka discgolf. Då hade ju, jag tror det var Simon Löv tror han heter va? Som hade liksom delat detta, att han trodde att Kona Panis skulle gå över ihop med Colton nu då. Och spela Discmania.
Precis.
Och alltså han är inte helt snett på det, för ser vi liksom hur det ser ut inom par så spelar discgolf, så är det ganska många par som går över till typ samma företag. Liksom, du har ju Austin Hammond och Katrina till exempel. Så att, men då var det faktiskt någon som har lagt ut en liten teaser om att Ricky går ifrån Ridge Roller, som är hans sponsor med hans vagn och det där. Va? Det är spännande faktiskt. Vad det säger, jag vet inte. Vad tror du?
Då kan man ju sådär spekulera i att hans nästa sponsor till exempel har krav att han ska använda deras väskor.
Eller, tänk om han har varit helt vild. Han har sett en post på Instagram om European Birdies släpper den fetaste väskan någonsin. Tror du han kommer gå till European Birdies?
Mitt hjärta säger ja. Men då borde de ju lansera en till Kickstarter där de säger att hjälp oss och sponsra Ricky Wysocki.
Ja, exakt. Eller alternativt hjälp oss nu, för att nu behöver vi ha väskor, för det här kommer vi sälja slut.
Ja,
vi kommer behöva köpa en fabrik någonstans nu som bara pumpar ut de här stackars väskorna.
Ja.
Nej, men det är spännande faktiskt, just precis som du säger, att kan en sponsor, för jag vet att det har ju pratats lite om Dynamic till exempel. Jag vet inte hur de ställer sig. Tror du att de har ett låst krav på att någon spelare ska spela med deras väska till exempel?
Ja, jag tror att det är mycket upp till brukaren också såklart. Vad de har för tyngd och allt det här och förhandlingsläge. Och sen så är det ju vissa som är benhårda med det.
Ja, men om man ser Ricky när han spelar för Innovat eller Latitude till exempel. Då var han ju tvungen att ha Latitudes väska.
Precis.
Direkt efter det så gick han ju på och fick Ridge Roller. Liksom. Så att Innova känns ju inte som ett märke som tvingar sina spelare att köra med deras väskor. Och framförallt tänker jag så här, deras väskor är helt okej. Men det är ju ingen top-of-the-line-väska om man ska se till liksom, de andra spelarna. Liksom, så att...
Nej, och kollar du som Coling och... De flesta har ju sina egna...
Ja, precis. Märken. Coling och Sexton kör ju också med Pound liksom, till exempel. Så att... Ja, nej, det är spännande. Alltså det händer mycket och jag tror det är lite som alla är inne på. Det känns som att vi sitter och liksom upprepar, vi blir som en hack i skiva mot alla andra lite så. Men det får ni faktiskt ta nu, för det är ju liksom de ryktena som går. Men jag tror ju...
Vissa har inte Facebook och sociala medier, utan förlitar sig på oss och förmedlar...
Som den rösten eten vi är. Så vi kan liksom sprida evangeliet. Jo, men så är det ju. Och jag tänker lite så här att faktiskt, så även om vi blir som en repeskiva, så är det ju så att jag tror ju att de flesta lanseringarna, vart folk går, om det börjar hända någonting, borde dyka upp inom någon vecka eller två. Alltså då skulle jag tro att det liksom verkligen händer mycket.
Oh ja.
Så det, ja. Men det är spännande faktiskt. Vi vet inte riktigt åt vilket håll det barkar, så att säga.
Men visst är det så. Nej, men det... Jag tycker det är görroligt. Det, liksom, det ramlar ju på grejer nästan varje dag nu. Även om det bara liksom är små förlängningar och och så vidare.
Mm.
För det har vi fått två stycken sen sist.
Ja, precis. Vilka var det nu då? Sista?
Det var, första var väl i förra veckan eller för några dagar sedan. Så MJ Skräll förlänger med Discraft.
3 år till och med.
Ja, det är typ... Han ska ju gå i pension med dem. Så är det ju.
Jag skulle tro att de kommer kremera honom med meteor faktiskt.
Exakt. Jag vill att min aska ska ligga i en meteor.
Ja, ja lite så. Sjukt mäktigt ändå. Och så så här.
Eller att de gör en flake. Alltså blandar in hans...
MJ. MJ Ash Edition. Jawbreak and Meteor liksom.
Legend Run.
Sjukt limiterad, lite beroende på hur stor kista de fick liksom bränt henne.
Ja, men nej, men vad fan, blandar de i 2%? Vet, räcker det rätt långt?
Ja, det är nog sant faktiskt. Ja, sjukt galet faktiskt. Hade vi någon mer där som stannade kvar?
Jag såg någon idag flänga förbi. Andrew Fish.
Just det.
Samma där, Discraft. Men det var bara ett, va?
Ett år, precis. Sen tror jag vi har sett Brad Schick. Också Discraft.
Ja, det är de som de är igång och förnyar.
Känns lite så. Mm. Sen vet vi hade ju Cole Redalen som gick ifrån Discraft.
Mm.
Gick till Infinite. Och där blir det ju nu då en open bag från honom.
Ja.
Spännande säger jag faktiskt. Alltså, de här ett år gick han på. Så att, det är väl lite för att känna in lite så.
Jag tror han är klurig den jäveln. Vet du? För då tänker han så här. Kör Infinite nu.
Mm.
Och bygger sina aktier lite grann.
Exakt. Nu min teori här, du vet jag pratade om förra veckan, den här sumpen, Infinite-sumpen. Alltså exakt. Den ligger inte helt långt borta.
Det är ju, den känns klockren verkligen.
Mm. Ja, det är
mäktigt.
Faktiskt.
Har du någon svenska rykten då?
Svenska rykten? Nå,
det är
vi,
något som är klart.
Vi fick ju faktiskt Henke Johansson stanna kvar hos DD. Nu. Han skrev på för, jag tror det var ett år. Det var inte mycket mer att säga. Inte jätteförvånad faktiskt, för jag tror att han trivs väldigt bra. Alltså jag har ju spelat en del med Henke nu det sista och han trivs ju superbra med diskarna liksom. Så att det...
Så vi ringer upp honom och frågar om han ska över till USA någonting?
Ja, jag vet.
Eller vet du det?
Nej, frågan är om han gör det detta året och han fick ju en son för inte så länge sedan. Så att, det kan hända att han ligger kvar här hemma nu detta året. Vet inte riktigt hur hans planer ser ut. Det kan hända att han faktiskt åker över och spelar den hette ju GBO innan, vad heter den nu?
DDO
heter den nu, ja precis. Det är nog det.
Precis, den kan han säkert få ett VC till. Då.
Ja, jag tror att de flesta DD-spelarna faktiskt har liksom. Ja. Sen är ju han sjukt duktig och har ju liksom hans aktie står ganska högt i USA också, så det är nog inga problem så sett. Men det är också en sån tävling som jag tror att det är många utav både DD-spelare och flera andra faktiskt som tycker om att åka på, för det verkar ju vara att det riktigt håller igång. Alltså.
Ja, den är ju episk, den staden, vad det gäller discgolf.
Mm, sjukt så mycket discgolf. De andas ju liksom discgolf. Så att det, annars så vet jag faktiskt inte. Vad, har du hört några rykten?
Nej, men man börjar ju klura lite grann, för man ser saker som händer lite här och var. Alltså, det är inget som är klart eller står liksom skrivet hur tydligt som helst. Men jag blir lite nyfiken. Alltså, jag är kastaplastare.
Amen.
Och jag har sett nu att Kymen, som har jobbat 6 år på Disksport, han var ju liksom affischnamnet från början. Jag minns det här. När de sa att vi kommer lägga upp en film här på YouTube här när våran kille är Kymen här. Vad fan, var är Kymen? Ja, han kallar sig så, det är typ hans artistnamn.
Mm.
Han är kind of a big deal. Sådär.
Mm.
Han gjorde lite trickshots och grejer under en bro. Och,
ja, just det, precis.
Han har ju varit hur länge som helst med kastaplast.
Mm.
Och så fick han ju jobb på Disksport och liksom jobbat där i 6 år. Nu går han tillbaka och jobbar på DHL. Vet inte om det är ett tecken. Men det kan också bara vara liksom att han... har tröttnat på det och kanske vill ha en annan tillvaro. Mm. Kanske inte blanda hobby och jobb. Eller att det är svårt att dra gränsen där kanske.
Ja, svårspekulerat känner jag liksom. Så. Men ja, det kan vara...
Men han har ju... Jag ser inget sådär att han håller på och lastar ut alla diskar på någonstans, utan de sparar han nog. Däremot så har han ju kränkt en hel del first round. Men det, vem har inte gjort det liksom?
Nej, precis. Han har väl mer eller mindre köpt ett halvt hus för det, tänkte jag.
Ja, precis. Ja, han byggde nog sin altan. Jag har köpt en hund, han har byggt altan.
Ja, det är mäktigt ändå. Alltså, alltså vilka sjuka aktier folk sitter på alltså, när det kommer till mintplast, måste jag säga. Det är helt galet.
Nej, det vore ju... Ja, vi får se vart det tar vägen. Men jag håller tummarna att han är kvar. För han har skött det väldigt bra, det här med hanterat oss teammedlemmar och allt det här. Men vi får se.
Ja, men det är sjukt roliga spekulationer så. Jag menar, vi ser mycket. Det är, men mycket lanseringar som nya teams. Jag vet att Rocket Discs har kört igång nu. Mm. Håller på att lansera liksom vilka de har signat detta året. Och jag tror att det kommer hända. Det kommer, alltså jag hatar ju verkligen uttrycket röra om i grytan. För det känns ju så här, det där är liksom en sån klassiker liksom. Men det händer mycket. Det är kul att se. Alltså jag tycker att det här med, vad ska man säga, butikssponsrade spelare, alltså jätteroligt och en sjukt bra liksom grund att börja stå på och komma upp liksom och sprida, och jag tror att det finns mycket värde i det också från butikernas sida liksom, så att
ja, men det kanske vi ser mer som sagt, det gillar vi ju
verkligen.
Disksport har ju kört det i 1000 år, sitt liksom team Disksport.
Ja, Bengtsson har varit där och jag tror Kymen var väl där också, vi pratar Kymen nu liksom. Och sen hade de ju kommit upp här.
Var det alla möjliga?
Ja, precis. Ville Gummesson har ju varit där också jättelänge. Liksom. Så är det kul. Har vi några andra liksom, som vi märker sådär? Ja, det börjar säljas lite plast från vissa. Tycker jag börjar se lite...
Vad var det nu?
Ja, men Prodigy, mycket Prodigy-plast som är ute till försäljning till höger och vänster från vissa profiler.
Du, nu går vi tillbaka till USA då. Var det det du tänkte på eller?
Nej, jag tänkte mer Sverige bara.
Åh jävlar.
Nej, det är ingenting så, utan det är mer att man ser till höger och vänster.
Men vem vill inte sälja Prodigy-diskar liksom?
Ja, det är sant.
Men skitsamma, apropå det, så var det ju också rykte USA och sälja diskar. Gannon Burr.
Just det! Han håller på att lasta ut sitt lager.
Precis.
Den är lite sjuk. Han är också en lurig jäkel.
Ja, jävla ynglingar, 16 bast eller?
Men de har ju hela framtiden för sig. Alltså det är nu de ska liksom runt och mösa lite, om man säger så.
Ja.
Faktiskt. Så att, nej, jag tycker att det är häftigt. Vi får se, Gannon har ju verkligen gått från klarhet till klarhet. Och det är ju mycket av de här men stora spelarna. Och de var ju också inne på det nu med, vad heter det? Kyle Klein. De pratar ju om det. Han kommer ju kunna få så extremt mycket mer liksom rampljus detta året. Simon, ska inte säga att Simon tar ett steg tillbaka, men han blir ju ändå pappa nu. Liksom, så att han kommer inte vara ute och tora lika mycket. Då har han ändå gått ut och sagt. Liksom. Ja. Så att Discmania känns liksom som ett litet sånt företag där det händer mycket. Men frågan är liksom vem kommer slå sig upp och ner där? Och där har vi ju också ett rykte som har gått. Vet inte hur mycket det är, men just... Casey White. Han vill också med i Disc Golf Players Management Group där. Mm. Så att det händer mycket nu, vet du. Snart kommer du se folk ligga i sovsäck utanför vissa sponsorer och så vidare. Nej, men
när det gäller honom, ja, visst, jag tror däremot att han känns nog, han ligger nog dem rätt så nära hjärtat ändå, just att de var tidiga och plocka in honom och han var Simons kompis och allt det här, men samtidigt så är inte han den som är den, utan kommer som och
han
säger
att
du, du får x mycket för att vara ute och spela här nu, ja, det är mer än x jag får idag, så är han nog inte den som...
Nej, det tror jag inte. Alltså, jag tror ju att vissa tillverkare ska nog hålla ganska hårt i de här nya talangerna, för att de kommer liksom se sig om lite, och det är ju lite det som vi alltså det här när vi pratar Ricky till exempel. Alltså varför ryktet har börjat gott skulle jag tro. Mm. Det är ju för känner sig Ricky... Alltså får han tillräckligt mycket betalt ut i Nova till exempel.
Mm.
Det är ju där jag tror att de flesta har börjat liksom prata om det här. Liksom vad får han... Paul fick sitt kontrakt, 10 miljoner 10 år. Där tror jag absolut inte att Ricky är. Om man ser liksom... Mäter man de två... Så det är... Alltså hur mycket man än älskar Ricky just nu så får man inte glömma av att Paul, han har 5 VM-guld. Han har liksom vunnit så sjukt mycket mer.
Yes. Absolut är det så. Men,
sen är ju Ricky höga aktier just nu skulle jag säga.
Ja, ja, ja. Han är ju rankad detta och allt det här. Och just att jag tror att det kliar nog lite att ska han vara värd 5 gånger mer än mig?
Ja, ja, ja. Nej, nej,
eller ska det... han vara värd 3 gånger mer än mig? Vad är rimligt? Alltså,
nej, jag skulle
jag borde
nog säga
få att, en tredjedel av vad Paul får i alla fall.
Ja, lätt. Alltså jag skulle nog säga att jag menar, Paul får 1 miljon per år nu.
Ja.
Alltså varför skulle man inte kunna ge Ricky typ 700 000 till exempel? Ja. Det är han ju lätt värd. Alltså han är ju en sjukt bra contender.
Ja.
Nu ska vi också säga så här. Paul hade väl inte den bästa säsongen om man ska se till Pauls mätt. Alltså måttmätt. Och grejen är så här, om man tittar på hur hans säsong har sett ut ändå.
Ja.
Han har ju inte varit superlångt från pallen ändå liksom. Och då tycker vi att han har spelat så här. Ja, men han har varit kast ett året.
Ja.
Bara, eller fast har han det egentligen?
Ja.
Han har ju varit där och naggat. Jag menar, varenda tävling mer eller mindre där han har varit liksom några kast så inför typ sista rundan.
Mm.
Han ligger 8-10 kast bak. Vad händer? Ja, men han sätter igång skärsbrännan och sen öser han liksom som en... Och gör precis vad han ska. Det är ju det som är så jobbigt med den killen.
Ja, han är störd på det viset. Men där har ju... Alltså det är ingen som har sån killer instinkt som Ricky heller liksom. De två är unika på det.
Alltså vilka battles de har gett upp genom åren, ja, de två. Ja. Alltså man går tillbaka. Det är någonting nu när ni har tid här på off-season. Gå tillbaka och kolla liksom åren från typ 2015 och framåt.
Till och med.
Ja, precis. Men kolla liksom Ricky och Paul när de går head to head. Alltså det är helt sinnessjukt.
De är på en annan planet.
Ja, men de är ju bara, alltså, de mördar ju liksom. Men sen är det också lite roligt alltså på det här ryktet som går om Ricky nu. Alltså de säger ju också det. Ricky var ju aldrig så het puttare som han var när han körde sina daggers.
Mm.
Från Lättetur. Han har ju inte varit lika duktig puttare nu som han var. Och jag kommer ihåg det. Jag såg ju honom i Stockholm, vet jag, när han var Lättetur-sponsor.
Mm.
Alltså det var det jobbigaste jag sett i hela mitt liv. Han kunde inte missa killen.
Ale var han också, Lättetur.
Mm. Ja visst.
Det var sista.
Ja, men han
sista
satte året. Ju allt som fanns liksom. Det spelade ingen roll. Var han 60 meter innanför korgradio liksom. Så bara, här kommer han.
Tokstölle. Plus att det var ju då han fick sina 2 världstitlar och allt det här. Så
precis.
Vi får se. Ingen skulle bli gladare än jag om han gick tillbaka till Lättetur.
Sen är det ju, han är ju låst. Han skrev ju ett kontrakt på 3 år. Så han har ju 2 år. Nej, jag vet. Men han har ju ändå 2 år kvar efter sina 3 år.
Mm.
Så att...
Men det tror jag, apropå de där kontraktslängderna, ja, så tror jag att det är mer en trygghet för spelaren. Sen så är det, de har ju alltid en klausul att jag har lovat att bryta det här.
Mm, det tror jag. Och så sen också, jag skulle kunna tro med någon form av vite i det. Alltså så här att om du går inom den här så får du betala. Alltså det skulle jag kunna tro. Framförallt liksom Vinova, Ricky, de löser sina spelare av hans kaliber.
Mm.
Men 100% att den sponsor som plockar upp honom kommer ju ta den pengen utan konstigheter för att få över honom. Framförallt vi pratar Dynamic. De har inget stort namn.
Nej.
De behöver liksom en riktig koloss som kan dra den skutan framåt. För det har ju varit snack länge. Jag menar, Shady Ut har ju sågat dem mer eller mindre varenda avsnitt liksom. Tommy bara, vilka är det som kastar Dynamic liksom?
Men inte för att vara sån så tycker jag att lite i det läget ligger ju Latitude nu med.
Mm.
Så det är stort, det är viktigt för Trilogy
att plocka, ja, precis,
någon stor.
Ja, det skulle jag säga. Alltså de nu plockar du ju de Matt Oram från Prodigy över till Westside, så att de har ju liksom börjat på det, men 100%, jag håller med dig, de måste börja liksom ta marknadsandelar nu.
Mm.
Annars så kommer de liksom falla bakom, och det är ett så pass stort företag. De är 3, men den treenigheten är så pass stor och har så många marknadsandelar så att de behöver liksom klämma till med någonting bra.
De har byggt en kassa också. Alltså deras 2020 var ju legendariskt.
Mm.
Jag tror de ökar 40-50 miljoner i omsättningen och sånt där.
Ja, jag såg det. Det är ju det som är så fantastiskt också när vi har de här svenska sidorna. Mm. Liksom, att man kan gå in typ på
alla bolag.
Ja, alla bolag, ja, precis. Och se liksom lite hur det har gått. Mm. Det är lite tråkigt i USA, för man skulle vilja se Innovas liksom, hur mycket de har pumpat upp och sånt där. Så att...
Ja, det är alla har nog dratt den här corona.
Ja, 100%. Ja, men häftigt. Alltså det är en spännande tid vi går in i, även om det är liksom lite så här, vi satt och snackade lite löst om det liksom innan podden, så här, har vi någonting att prata om nu? Ja, men det har man ju, fast det finns ju alltid grejer som händer, och det kommer ju liksom hända, det kommer tugga på lite där.
Mm.
Så att, det är kul faktiskt. Ja. Vi hörde ju lite nytt där, den här videon. Nu är jag jättesugen, Anders, nu ändå sitter där. Har vi några nya rykten om Kastoplast nya mål då?
Du, alla frågar överallt.
Ja, det är klart att de gör.
Och då säger de, vänta lite, året är inte över. Jag får hålla i hatten lite grann. Så jag har tyvärr inget nytt.
Nej. Men det kommer lite nya glowdiskar då?
Precis, det gjorde det. Så de släpper någon Lucia-berg eller vad det nu är. Eller berg lagom till Lucia. Glow. Däremot så har jag sett att folk spekulerar, eller folk, vi kastar plastare som har fått tag i Luke Samsons rask, att den ska vara något för dödligt folk också. Alltså den är inte den här köttkroken, utan den kan bli en riktigt jävla bra distance driver för alla. Man behöver inte ha den största armen i universum. Till och med, jag tror det var någon som sa att han tyckte att han flög som en ballistapro.
Oj, spännande ändå.
Och att det är hans nya go-to-driver. Jag nämner inga namn, men den verkar stekhet. Och jag hoppas att de släpper fler, för det var ju också en sån limiterad tour.
De är ganska slut, eller?
Jag vet inte hur det verkar, faktiskt. Men
det är som en annan blir lite sugen på att testa den nu då, när jag har ändå kastat rasken. Jag tycker att den är skön, jag gillar ju att hålla den liksom, men den har ju varit lite lätt för köttig alltså.
Ja, utan det var ju vi pratade om det i vi har spelat in ett sånt Patreon-avsnitt där vi pratade om lite udda diskar, lite mer utility-diskar, och då nämnde vi rask bland annat, och att det är en sån specialare. Det är inte för inte som de släppte den här Guerrero Jail stämpet på den. Att den är verkligen en sån där, fan vad ska jag ta till här? Ja, men jag kan ju göra en Ernie med rask, så är jag ur biffen så att säga.
Precis.
För att den är så jädra köttig. Eller en forehand eller vad det nu kan vara. Men den är cool. Men det är inget som man kastar som distance driver.
Nej,
i alla fall de gamla köttiga som jag har.
Nej, jag har ju också en av de liksom genomskinliga köttiga. Liksom. Den är köttig, kan jag ju säga direkt. Skulle nästan säga att den är faktiskt lite som, du vet, den här ruggigt överstabila Firebird jag har.
Ja, den gula.
Ja, som du har kastat. Det är lite åt det hållet faktiskt. Att de påminner om varandra.
Men den känns ju som en, att det är en defekt.
Ja, men vilken alltså, om min Firebird? Ja, jo, den. Det är ju de här riktigt platta rackarna. Den är ju helt sjukt. Anders fick testa den. Och den är ju liksom, den är lite one of a kind, kan man säga. Och så sa det till honom, testa nu, dra iväg lite. Så du bara, ja, den här var ju ganska köttig, kan man säga.
Men det är ju så närmare en tilt du kan komma i stort sett.
Ja, den flög ju typ 60 meter och sen dyker den liksom bara. Så att det, ja, men den är också riktigt, riktigt bra för liksom just de här specialgrejerna typ.
Nej, vi får se. Men som sagt, vi återkommer med mer om nya kastamolden. Har du gjort något då? Andra märken som börjar tisa om något?
Du, jag var faktiskt inne och kollade lite på PDGA-sida på typ nytillverkade diskar och sånt.
Den är bra, den sidan.
Ja, den är riktigt bra faktiskt. Man får se lite grejer. Och, men det har ju, hör och häpna, inte helt otippat att Innova nu när, vad heter det, Discmania liksom har gått ifrån dem. Vad tror man händer liksom? Ja, men de sitter på ett gäng riktigt goa liksom formar. Ja, nu börjar de ju komma. De gamla klassiska originals liksom. Fast i Nova-tappning då. Så att för alla er som älskar de gamla klassiska vad heter det? Discmania-diskarna liksom.
Nu, Rejoice!
Nu finns de. För att, och jag ska ju 100% alltså, för de kommer ju släppa allihop skulle jag tro. De första som var ut var väl, jag tror att Nicky sa att det var FD, för han är ju lite mer Discmania.
Lite.
Ja, jo, men han tycker ju om Discmania liksom, så att han har ju lite bättre koll på det. Jag tror det är många fler än det, men FD har kommit ut och jag tror att nu kommer jag nog säga fel, men P1X putten har de också släppt nu då. Nu kommer de hitta typ C också eller något sånt tror jag. Så ja, men jag tror ju att de kommer släppa hela batchen, alltså PD2-erna och liksom alla de här gamla klassiska liksom.
De har och inget på riktigt för att hålla tillbaka.
Nej, bara, varför? De äger ju formarna. Så jag menar, hade Jussi varit smart så hade han ju köpt ut dem. Nu, det här är ju ingen känga åt Jussi, men alltså jag hade ju 100% om man inte vill.
Jag tror inte han kan det.
Nej, så är det nog faktiskt. Och jag menar, Ja, alltså de kommer inte skilja sig ett skit ifrån originalen heller, i och med att det är samma tillverkare.
Exakt, de har ju stenkoll på hela proceduren.
Ja, ja. Och vi pratade lite om det faktiskt så här. Alltså de har ju ändå gjort det. Sen 80-talet har de ju tryckt diskar liksom. Mm. Så att det känns som att Innova borde ha lite koll på hur man trycker diskar ändå.
Ja, men de har inte löst någon burst-variant än, va?
Nej, inte så tror jag inte. Men de var ju ganska tidiga med Swirlsen och även Halo-diskarna var de ju jättetidiga med.
Mm.
Så att det, och de är för övrigt. Alltså finish, du såg ju på min...
Ja, de är fina.
Den Destroyern, den Halo-Destroyern med lila som har lite lila pärlemor nästan. De är helt störda faktiskt.
Mm.
Jag tycker om dem. Det är ju lite så. Antingen tycker man ju om den eller så tycker man ju de ser ut som skräp. Va? Men det är något speciellt med det.
Det går väl inte att ogilla dem, tänker jag.
Ja, men det finns några som faktiskt inte tyckte att de är sådär riktigt fräscha. Men jag, och du tyckte också det var lite ball just den här tekniken som de har gjort för att trycka diskarna liksom, att de får det här. Jag köpte ju en Sidewinder. Jag var faktiskt inne på vårt nya samarbetspartner Diskexpress där och tog faktiskt hem, hör och häpna, två stycken K3 Hard Reko till och en Halo Sidewinder tog jag hem.
Vad är det för disk?
Alltså, den har ju någon form av flight numbers, va? Nu pratar vi.
Skit i det.
Den är ganska... Den har väl typ 3 turn, tror jag. Eller något sånt. Okay. Så den är nog ganska understabil, skulle jag tro.
Ja.
Speed 9, så typ en... Ja. Jag skulle tro en Thunderbird, fast med lite mer turn. Och så bara en etta i fade. Vilket det säger inte mig så jättemycket. Okej, jag ska säga vad jag hoppas att han gör.
Mm.
Jag hoppas att det är en Champion Glow Leopard som är lite längre. Som jag får lägga Heiserflip så jag kan liksom... Men du vet, vissa goa hål i Lundsbrunn.
Ja, det får komma en rapport från fältet med den, tycker jag.
Ja, men du vet, hål... Jag kommer, vilket hål är det? Är det 6:an eller?
Som?
Det här är första långhålet i Lundsbrunn. Det måste det vara, va? Nej, 7:an är det väl, va?
Ja, 7:an.
Som är par 4.
Amen.
Min förhoppning på den, Anders, det är att kunna trycka på den en liten god heiserflip så den kommer ut och så lägger sig bra mycket längre upp på fairway, liksom mitt.
Precis.
På. Det är vad jag hoppas att ha den disken till. Alltså att det blir en sån lite skogsaktig... Ja, vi får se. Alltså det är lite av ett test. Det är ju ändå, det är ändå silly season nu, off season, va? Så att nu får man ju testa. Precis. Lite. Sen kan den kanske vara helt... Alltså inte alls passa mig, det vet vi inte. Men man måste testa.
Mm. Ja, nu blir jag sugen på att åka till Lundsbrunn bara för det.
Ja, eller hur? Jag med. Usch. Det är
ändå. Vi packar ihop utrustningen och åker. Jag har laddat mina glower. Du ser, de ligger där.
Jajamän, jajamän. Det är grymt alltså. Jag testade faktiskt. Jag håller ju på med flygbindning, det vet du. Mm. Och jag har ju, det finns ju sånt UV-lim kallar vi det för. Alltså ett lim som härdar vid strål.
Precis.
Med UV-lampor då. Så jag testade faktiskt en av mina UV-lampor på diskarna.
Det är brutalt.
Alltså helt stört. Den lyser bra, kan jag säga.
Mm. Jag tror de har, att man köper någon sån på Kjell & Company eller sånt där, någon UV-lampa de har.
Den jag har köpte jag från en snubbe som jobbar som, det här är helt sjukt liksom. Han jobbar med UV-lim till vardags, för han bygger typ hörselapparater som du typ opererar in i huvudet på folk.
Just det.
Och den lampan, den drivs med, du vet, de här kamerabatterierna.
Mm.
Så här CR123 eller vad de heter, någon sån här riktiga. Precis. Rackare. Tre sådana jäkla drar den. Och den äter sådana batterier. Så att den,
men hur bred strål gör den då?
Ja, den har en diod, men och den drar inte jättebred, men det. Precis. Är sån fart i den, så det är...
Men det är att man vill ju ha en som har många dioder som man kan liksom belysa.
Ja, precis, när du kör
en punkt. Så.
Det är raka motsatsen för flugbindning.
Precis.
För flugbindning vill du koncentrera till en liten punkt. Liksom, så att men den är grym, den går att köra runt, va, och det lyser något
du
så.
Du kan göra din signatur med den.
Ja, det kan man lugnt säga. men det är häftigt faktiskt. Så att, har vi något mer kul på gång? Vad har hänt?
Ja, men jag såg att Momentum har släppt, eller håller på att producera en putter.
Ja, precis. Hur ser det ut, tycker du, produktionen där?
Ja, det lämnar väl lite önska för en sån som mig. Mm. Alltså, jag tycker de... Men samtidigt förstår jag, alltså en produktion som har liksom en fullgod utrustning har ju en robot som går ner och plockar disken och lägger den på transportband för att det ska bli liksom så jämn tillverkning som möjligt.
Mm.
Och så vet man att då får den ligga i så här x antal minuter innan den åker upp i nästa steg, som ofta då blir märkningen, präglingen. Eller att man mellanlagrar den. Men den får ju åka på bandet i
för att svalna av lite, eller?
Precis. Momentum är inte det riktigt är den. Utan de har ju utstötare som då ger fula märken, tycker jag. Och som spottar ut den och så ramlar den ner i en låda. Men herregud, det är helt okej det med. Det blir diskar. Ja. Och visst, det finns väl någon repeterbarhet i det med. Men
du måste ju börja någonstans också, tänker
men, jag tycker att den har en sjukt cool utformning. Mm. Så det blir häftigt att se hur den flyger.
Ja, faktiskt. Den var lite plattare, tyckte jag.
Platt och, så, och vass på sidorna. Det är som en jag menar att den är plattar ner till, till spetsen. Och så där är den platt några millimeter.
Ja, just det. Precis.
Ja.
Jag skulle titta rak. På, om jag får killgissa på hur jag tror att den flyger, så tror jag att den är ganska köttig.
Ja, det kan det vara. Men,
för den påminner lite om vissa andra diskar, så som typ när, jag vet, när Kai gjorde sin Joker i första gången, då var den också lite så här, lite låg, trubbig och
precis.
Galet överstabil. Men det visar ju sig, alltså, jag tycker det är all heder åt Thor och dem som står faktiskt och gör det. För det är, du, som sagt, du måste börja någonstans. Och, att det är...
och när vi ändå pratar om Thor, han ska ha en sån jävla guldstjärna för hans jobb han gör utomlands. Han är nere i Afrika och är ambassadör för discgolfen och de bygger banor i Ghana. Och hatten av till det arbetet. Och jag önskar dem inte annat än allt väl. Och får de snurr på detta så kommer de investera i en robot snart också.
Ja, det tror jag med. Det känns som att det ligger lite i pipen, va?
Det är inga konstigheter, en kvarts miljon bara.
bara en kvarts miljon. Ja, nej, men det är ju det. Det är ju där man märker den stora skillnaden liksom på när du har kommit en stund. För jag vet ju att Latitude när de började stod ju också liksom i källare och körde liksom lite lätt.
Amen.
Så att alla har ju börjat någonstans, va?
Visst är det så.
Mm.
Ja, nej men jo, vi har ju det danska märket också.
Just.
Jag har såg att de släpper gör de en Kickstarter på den här också, eller?
De gör ju en Kickstarter på Boreum också, precis.
Ja.
Jag måste nog säga att jag blev lite förvånad över det.
Mm.
Och det är nog mest för att jag tänker att någonstans så känner jag att de är ändå ett etablerat märke. Jag har funnits lite på marknaden. Jag fattar att man gör en Kickstarter när du ska starta upp någonting. Det gör jag. Men när du redan har kränkt x antal diskar, så tänker jag att det känns lite sniket att faktiskt dra en Kickstarter till. Jag vet inte, men jag tycker det. Jag förstår liksom när du ska nyetablera någonting, ett företag och sånt. Men när du redan har kränkt en hel del grejer, då känns väl det lite sniket att gå tillbaka och sno ännu mer pengar ut folk.
Ja, jag förstår det också. Men så sitter jag. Nu kommer han, den här som har koll på vad det är för siffror bland annat i detta.
Mm.
Och det är dyrt som fan att ta fram ett nytt verktyg. Hade man pysslat med moderverktyg och grejer, då en insats blir ju mycket billigare till ett moderverktyg.
Mm.
Men då kan du inte producera två diskar samtidigt.
Ja, just
det. Och har de valt att gå den vägen, att de har fler maskiner att producera i, då förstår jag om de vill ragga in mer pengar. Och det är ju fritt fram för dem att göra det.
Ja, självklart.
Och de är trots allt små i sammanhanget.
Det är de ju.
Och vill de dra in mer pengar på det viset. Men samtidigt så går ju en del till Kickstarter och så vidare. De borde kunna få in de pengarna någon annanstans, tror jag. När de kan påvisa att vi har någonting på gång här.
Exakt.
Då kan de ta in det från investerare eller någonting. Eller,
ja.
Eller putta in det själva. Men ja, vi har ju de här metoderna att samla in pengar idag.
Precis. Alltså jag är helt och hållet med dig. Det är bara det att jag känner liksom när du väl har... Det måste ju vara så mycket lättare när du har etablerat någonting. Du har sålt lite diskar. Du har fått in lite pengar. Du har byggt upp något form av kapital. För det måste de ändå ha gjort. Även om det är liksom så här, det kanske inte når hela vägen fram. Men du har en produkt. Och det finns folk som tror på dig. Framförallt det. Det är också det jag känner liksom så här, att du borde kunna gå vidare till någon form av investerare. Du borde kunna få liksom pengar in på andra sätt. Och så börja liksom göra grejerna. För jag menar, det är ju samma sak som det har varit jädrigt flummigt om kasta plast. Liksom så här. Nu ska vi släppa en ny mold. Vi dönar en Kickstarter på den här med. Liksom.
Nej, men så är det ju. Där har de ju byggt upp en egen mognadsfas i bolaget med en ekonomi som bär sig själv. Där är nog inte loft eller luft.
Nej, men vad kastar plast är när de 3D-printade sin första rask till exempel och sånt?
Det var det inte. Och det är ju Jonas förtjänst. Sen sålde han ju då andelar till Diskport. Och då fick du ju helt plötsligt in lite pengar och kunde...
Jo, men det är det jag menar. Det finns ju så många olika sätt att gå på det. Och det, alltså, jag säger inte att det är fel. Jag tycker bara att det rimmar lite dåligt. Förstår du? Jag tänker liksom, när du ändå liksom så här, jag köper det 100% när du ska liksom så här, nu vi startar från scratch. Så att du och jag hade stött upp någonting.
Mm.
Liksom, ja, alltså, det finns ju inte en chans att man hade liksom kunnat dega ut med hur mycket pengar som helst. Du drar en Kickstarter, typ IDEO Sports. Mm. Tänk om de släpper nästa doja nu. Ja, men då drar de en Kickstarter till den doja med.
Mm.
Det har varit jättekonstigt. Då hade jag nästan blivit förbannad. Nej, det hade jag inte blivit, men du förstår vart jag vill
komma. Jag förstår. Men som sagt, jag förstår samtidigt båda sidor. Och hatten av, hoppas de lyckas.
Jag med, alltså.
Men jag har inte hört någonting. Har du hört någonting från någon om hur den flyger, den här första till exempel? Var det något att ha?
Alltså... Det är väl inte så att folk springer liksom till butiken för att de flyger ur hyllorna någonstans. Men det finns de som gillar dem. Och den ska tydligen vara extremt neutral.
Ja, precis.
Det är väl det man har hört. Liksom, att de verkligen är ganska trög.
Det skulle vara deras signum med den.
Ja, ganska trög. Väldigt, väldigt rak. Vissa tycker greppet är skönt. Andra tycker inte greppet är skönt. Men jag menar, vissa tycker greppet är skönt. Det vet ju bara du och jag. Liksom, så här, man gillar olika typer av diskar. Punkt. Liksom.
Jajamän.
Jag tycker om lite djupare putters. Vissa gillar inte lite djupare putters. Så att det där är liksom så här. Jag till exempel tycker om att driva med en grundare putter.
Amen.
Så att det där är liksom helt och hållet beroende på vad du känner för. Men jag menar, jättekul att se att de gör lite annan innovation också. Att de har rundat av kanten lite. Det är lite som när Innova släppte sin plusmold.
Mm.
När de hade istället för en helt liksom vertikal kant från, vad heter det, flygplattan och så ner mot längst ut på rimmen liksom, så var ju, istället för att den var vertikal rimmen, så var den lite tiltad liksom, den var lite plussad liksom ut så att, det kommer ju hela tiden nya grejer, den här är lite rundad, det känns som att det är som en gammal disk du har gått och bönat i asfalten en stund liksom, men den är avfasad, det är väl det som är grejen, det är väl det ordet de flesta letar efter, att just att kanten är inte, den är inte liksom helt, alltså den är avfasad, så det känns som att du har liksom skalat av den lite, men
då får vi se om de lyckas med den kickstarten så att vi får se den disken.
Jag ska tydligen flyga hur långt som helst, säger de. De har gjort en uppskattning liksom, typ om Samuel Lissott skulle kasta den, då kunde han ju typ kasta den så här 780 fot eller någonting liksom, vilket är helt galet. Det låter som en sån aerobie, eller vad heter de här där ringarna som kan kasta liksom. Men, spännande. Det händer ju liksom lite grejer. Jag tycker att det är kul. Ja, jag tycker att de får ett plus för innovationen. Mm. Får ett minus från mig för Kickstarter. Men det är jag det.
Mm.
Så att, mm.
Nej, vi har inte sett någonting sånt för Momentum. Så de har ju haft några pengar i alla fall i bak. Så de har kunnat putta in. Och...
Känns som att alla gör lite olika liksom. Ja. Så att, alltså, det blir kul. Jag hoppas på att få se nice. Så jag tyckte den var jätteskön att kasta liksom. Old school disk för mig passade ganska bra. Se den i en premiumplast hade varit jädrigt kul alltså.
Ja, verkligen. Det kommer nog.
Ja, det tror jag.
De backar nog inte.
Nej, det tror jag inte. De behöver bara komma i ordning med sin, alltså få ut, spotta ut lite disk.
Mm.
Varma i kläderna skulle jag tro så.
Jo, visst är det så.
Mm.
Så där, det var det avsnittet.
Ja.
Jag skojar bara.
Ja, exakt.
Vi köttar på.
Ja.
Vad har du någonting mer på hjärtat här?
Det hörde ju faktiskt, Kedja Ut drog igenom. De matar ju igenom ganska friskt med amatörtoren. En grej som slog mig ganska friskt, det var att amatörtoren kommer till Lundsbrunn för alla oss slättabor.
Gör den det?
Jajamän.
Fan vad bra. Jag hade tänkt att trycka på från sidan annars, för att den förtjänar det.
Ja, verkligen. Det var rätt så intressant. De frågade hur många svea kastar man på Lundsbrunn. Varav Melgren svarade 18. Så att, det är ju inte helt långt ifrån sanningen, i alla fall den dagen du och jag var ute. Nej, men jättefin.
Man kan göra det.
Ja, det kan man. 100%. Du kan kasta svea på allt om du vill. Mm. Tänkte så här. Nej, men Jättefin bana. Superkul att vi får en tävling i starten av året. Jag tror det var någonstans i, om det var mars eller maj, vågar inte svara. Jag killgissar lite. Orkar inte gå in och kolla nu heller. Men i runda slängar någonstans. Det var typ runt Valborg skulle jag tro. Mm. Pingst. Skitsamma. Men den var ihop med Falköping vet jag i alla fall. Så att det var ju liksom på helgen och så körde de den och Falköping.
Okej, okay. Coolt. Fasen vad roligt.
Jätteroligt. Så det blir kul. Där tänker nog faktiskt jag signa upp mig faktiskt.
Mm. Det gör du rätt i. Vi får se om jag är pepp eller om jag är opepp. Men jag lägger vad det är om inte annat.
Ja, det tror jag.
Kan ställa upp grillen och grilla körv.
Kolla det med Melgren, om han är sugen på liksom lite lunchunderhållning.
Nu är det ju så här, att det är det som är så bra med lunchbrunnen. De har ju kurorten precis bredvid.
Yes.
Så man kan skicka in tanten på en spabehandling medan man går 18 år. Mm. Och de serverade ju lasagne sist på Västgötatoren.
Just det.
Så de är väldigt positiva till discgolfbanan, vilket är kul.
Ja, alltså på riktigt, ni som är där, sponsrar restauranger. För utan Lundsbrunns kurort så hade det nog inte varit någon bana där skulle jag tro.
Det tror jag inte heller. Den har varit ihop med Lundsbrunns kurort som har kunnat dra igång det här.
De har ju Tesla-laddar och allting nu.
Ja visst, vet du.
Så att, Anders, jag helt innan jag glömmer av det. Jag var på kommunen då faktiskt.
Va?
Jajamän, vet du. Nu, det finns fortfarande lite liv i glöden.
De har kopplat bort mig. Jag var så jävla vresig sist.
Nej, det har de inte.
De har tröttnat mig.
Nej, det tror jag inte att de har gjort. Grejen är så här att det känns inte som att vi behöver blanda in så extremt mycket folk i det just nu. För helt seriöst för er som undrar vad som händer. Vi har ju lovat att vi ska hålla lite uppdateringar kring den här banan. Där bollen ligger nu är att jag har gjort en skiss. Mm. Och den skissen, den är ganska generell. Det finns inte ett hål draget på den. Utan det är mer bara, vilka områden vill vi ha? Hur kan vi, eller vilka områden är kritiska för att banan ska till, rättare sagt. Precis. För det är nog lite där vi ligger i. Och det kommer tas upp i nämnd. Och sen får vi se lite vad som händer. Liksom. Hur blir det? Så att, men det fortfarande kan jag säga, misströsta inte, för att det är fortfarande lite, det, från kommunens sida, extremt positivt.
Men det har de ju varit hela tiden. Ja. Sen, grejen är ju så här, som jag känner nu också, att vi är ju fortfarande i projekteringsstadiet.
Ja, ja, ja.
Det är inte det att vi vet att vi kan få till en bana här. Vi har inte liksom gått ner i djupet och gått ut och stegat. Och liksom
nej, det har vi inte gjort.
På det viset och kollat alla olika årstider. Hur funkar det att vara här? Går det att vara här? Är det för sankigt? Är det... Så vi är fortfarande på den nivån att vi inte vet om det funkar. Men det är ju att vi har stött på patrull i så många led.
Mm, exakt.
Men nu har vi i alla fall kommunen med oss som tycker att det här är en bra grej. Och de vill ju jättegärna att det ska bli av. Men... får vi okej och bygglov klart? Det är inte säkert att det blir en bana för det.
Nej, alltså jag skulle nog tro, för jag var ju ute med kommunekologen och vad heter han? Bygglovsarkitekten tror jag han heter, va? Och jag kan säga, jag är ändå positiv till att lägga en bana. Jag tror att det är inte, jag ska inte säga att banan kommer bli top notch. Det kommer den inte bli. Det kommer bli en helt okej bana med förutsättningar. Och det är också så här, vi gick med kommunekologen och naturvården, och naturvården säger att vi måste spara ganska framförallt mycket undervegetation och sånt. Så vissa hål kommer vara extremt tuff ruff på, och ganska tajta korridorer. Kan också vara ganska roligt liksom, men jag ser också lite som en, med tanke på det jobbet jag har och har haft just att jobba med biologisk mångfald och sånt, så jag tyckte att det varit en jävligt rolig resa i det också, för att hur kan vi jobba ihop med naturvården? Hur kan, och jag sa det till dem lite, lägg detta som ett litet projekt. Alltså som någon form av liksom så här, hur kan vi jobba ihop? Gör det till andra. Försök sälja in den idén till andra kommuner liksom, där du stöter på patrull just med naturvården och sånt. Titta, det går att samsa en discgolfbana ihop med naturvårdsvärlden. Så att, ja, vi får se. Det är, som sagt, det är inte helt kört. Och jag sa till dem nu idag att jag vill jättegärna, om det blir någonting, så vill jag gå ut och titta nu när det är avlövat. För det är lite lättare att hitta liksom, just att det inte ska röja så där extremt mycket. Sen var det vissa ställen där det var ganska mycket hassel som de ville spara först, naturvården. Du vet, då kommer vi ut och tittar där. Då var det jättestora ekar. Alltså gamla veteranekar. Och de ska enligt Naturvårdsverket ibland ska de frihuggas. Så då var ju inte det en av problem sen att det var hassel, för då måste hasseln bort.
Exakt.
Ja, så att det, jag menar, det är inte
bra
så
ekarna.
Sagt, ja, men det, ja, nej, men så, det är inte helt stängt skulle jag säga. Jag ser det ändå någorlunda positivt faktiskt, även om det liksom har varit en ganska trökig process att vara i.
Och det är helt okej nu, för vi har ju Lundsbrunn trots allt. Ja, så exakt. Nu vill vi att det här ska bli riktigt bra. Mm. När vi ändå liksom har lagt 7 år på det så... Ja.
Och korgarna finns där. Det var jag fick det till.
Just det.
Ja. Skövdes korgar har dykt till oss. De var restade för Skövde. Så de bytte bara korg helt enkelt.
Ja, vad bra.
Så att vi kan hoppas på att våra korgar blir lite bättre då. Genom att de är lite nyare. Nej, jag skämtar.
De har slarvat med garven på våra nu. Nej då. Det blir fint.
Yes. Du, jag tänkte att vi skulle smyga in lite här. Vi ska få se om vi kan få tag på matte där då.
Mm.
Men vi har ju haft lite regeländringar till i år.
Ja.
Varav, jag tror att den absolut tydligaste utav de reglerna som påverkar oss spelare borde väl vara typ 30 sekunders regeln, va?
Just det. Den har ju varit lite diffus tidigare. Att ja, du har 30 sekunder på dig när du har hittat ditt lie. Ja, men du kan liksom avbryta den och säga att jag blir störd av en motorsåg 2 kilometer bort. Och så får du ta om då. Och plus att vi har ju sett på tävlingar hur det har varit. Med Nico som spacear ur och allt det här. Nu, så som jag har förstått det, så ska det ju vara så att du har 30 sekunder på dig från ditt lie. Sen är det 30 sekunder, oavsett.
Mm.
Eller?
Ja, det är lite det jag har fått ut det till också. Mm. Så att du får inte ta de här omtagen, utan det är liksom så att... Och jag skulle tro så här, är det en motorsåg eller någonting som kör? Och du har hittat ditt lie liksom. Ja, men...
Och du kan inte stå och bläddra i baggen i 20 sekunder först liksom.
Nej, precis. Utan du får ju liksom någonstans etablera. Och du kanske, om man märker att någonting är övergående, så kanske man liksom kan... Om någon annan är redo tidigare eller någonting. Det går ju alltid att lösas troligtvis då, va? Men... så som jag har läst det, så är det 30 sekunder från det att du har etablerat ditt lie och att du är redo till att liksom kasta. Och då är det liksom...
Sen är det fritt fram för dina cardmates och kolla, eller?
Yes.
Mm.
Och det är det faktiskt. Så att, och där tycker jag också att vi bör vara ganska... ja, men vi bör göra det oftare skulle jag säga. För att det har varit extremt mycket problem. Och man märker det, alltså att runder går ut på tiden... Det har ju varit extremt tydligt faktiskt i USA. Alltså senast var det ju på, vad heter det, DGPT Championships där ju.
Precis.
Gannon Burr var ju liksom, om man tyckte Nicolo Castro var långsam. Så jag tror att till och med Terry Miller var ju på han och sa det att ja, han kunde köpt någon form av biljett och gjort liksom något annat. Eller haft någon form av avhandling innan han stod. Ja, det var ju helt... så det var ju jättetråkigt. Och där var det ju någon som, jag vet inte, Drew Gibson fick ju rätt mycket skit för det.
Mm.
För att han liksom körde nästan lite dad move på han. Att han
precis, han var på han lite.
Ja. Men,
helt rätt.
Alltså, de spelar på så pass hög nivå. Jag tycker, håller du på och liksom verkligen inte sköter dig som du ska göra, nej, men då ska du också få höra det, kan jag tycka.
Kamratuppfostran.
Ja, och det är ju det. Alltså, säga vad man vill liksom. Men jag tycker att det finns ju ingen som kan hänga Drew för det, för att han säger till Gannon att han är ruggigt långsam liksom. Faktiskt, så att det är väl det som jag faktiskt liksom kommer till nu, och jag vet att vi hade ju en incident, det var en av dem, och sen har vi också haft en incident här i Sverige, men jag tänkte vi ska se om vi kan ringa upp Matte och få lite klarhet i liksom vad var det som hände, för vi har ju faktiskt en spelare som har blivit dömd.
I nämnd, spelarnämnd, eller?
Ja. Precis.
Disciplinnämnden,
ja. Jajamän. Och det är liksom så här, vi går inte in och hänger ut någon överhuvudtaget. Det är inte därför vi är här. Utan vi tänker att vi ringer upp Matte då, och så ser vi lite hur gick proceduren till. Vad tror du nu då?
Ett litet förtydligande så.
Ja, ska vi se om vi får tag på den då.
Ring, ring.
Nu ringer du då.
Mm. Hallå?
Nej men tjenare, är det Mattias Nilsson?
Det stämmer.
Vad bra. Det är ju vi från Lätt snacka plast här.
Ja, jag har hört talas om er.
Ja, men
ni är en sån där podd, va?
Jajamän, visst är det så. Du, vi stöter. Vi satt här och pratade lite om just liksom saker. För vi var lite inne på regeländringar och det som har kommit nu med det här nya 30-sekundersregeln och så vidare. Och sen så sa vi det så här, hur ska man gå tillväga lite i det? Och så vet jag att vi har haft ett fall här i Sverige som varit uppe nu i disciplinen. Kan inte du bara ta oss lite igenom där? Hur gick proceduren till och så vidare?
Absolut, men jag tänker att man börjar bara liksom från början när det händer en händelse på banan, ja, så ska man ju först och främst absolut ta det där. Mm. Det är ju där man ska göra den första bedömningen. Och kan man inte döma det där så ska man ta det med TD.
Mm.
Och sen då kommer vi vidare till nästa grej då. Om det inte går att lösa på plats där man är, då ska man anmäla det till förbundet som i sin tur tar det vidare till disciplinnämnden om vi tror att det finns tillräckligt med bevis för vad det då är för typ av händelse. Det kan ju alltid vara från fusk på banan eller att en spelare har betett sig dåligt eller liknande grejer. Alltså det man tror kan liksom vara ett fall för en disciplinnämnd. Och är man tveksam så ska man kontakta oss ändå. Eller att man kontaktar oss en gång för mycket än för lite liksom i det här.
Mm. Precis.
Och man kontaktar ju då själva liksom styrelsen i första hand. Skulle det vara så att man inte känner att man vill kontakta hela styrelsen så kan man välja att bara kontakta någon styrelsemedlem som sen gör bedömningen då hur man ska gå vidare. Det kan ju vara så att man kanske inte vill att alla i styrelsen ska vara höra på det. Det kan ju vara att det rör någon klubbkompis eller en nära vän till någon i styrelsen och man känner sig lite osäker på om det är aktuellt. Så då kontaktar man bara vem som helst i styrelsen. Och i värsta fall att man känner att man inte kan kontakta någon i styrelsen så kan man kontakta kansliet på Svenska Frisbeesportförbundet som är då liksom huvudorganisationen i allt det här. Mm. Och så kan de då ta det vidare på lämpligt sätt. Men i första hand så ska man gå till Svenska Discgolfförbundets styrelse.
Mm. Yes.
Underbart att höra faktiskt.
Ja. Och sen är det då lite hur vi jobbar. Kanske kan vara intressant att veta där. Mm. Då är det så att vi jagar inte fällande domar. Vi dömer inte någon, varken spelare eller vittnen. Utan det vi gör är att vi samlar in fakta. Försöker ta in så mycket vittnesmål vi bara kan. Och känner vi då att det här finns tillräckligt mycket för att skicka vidare till disciplinnämnden. Som är då vald på årsmötet för Svenska Frisbeesportförbundet. Och disciplinnämnden följer sedan allt. Stadgar och liknande som finns från Riksidrottsförbundet och det är också så de hittar bestraffningsskalan liksom vid den fällande dom. Men det vi gör då är att vi samlar in fakta och vittnen och liknande och känner vi att det finns då tillräckligt för att det här kan nog bli en fällande dom eller det här kan nog vara någonting som disciplinnämnden sen behöver göra liksom en undersökning på så skickar vi in allting där och förbundet kommer alltid stå som motpart. Men vi kommer liksom inte jaga för att i alla fall när det gäller disciplinärenden så är det lite ord mot ord. Den som blir anmäld tycker nog inte att det har gått till riktigt så som den anmälan, liksom själva den anmälan som vi har fått in tycker att det har gått till. Så därför försöker vi vara ganska neutrala och är det då så att bevisningen räcker genom att vi är neutrala då har vi nog varit ganska rätt ute i insamlandet.
Mm.
Bra.
Ja, verkligen. Jätteintressant att höra faktiskt hur det går liksom till så här. För att man är ju lite sådär, man vet inte riktigt hur och det är ganska, för mig är det ganska nytt det här, liksom just för jag tycker att men det är så mycket nya spelare också som är i förelse, så det är jättebra att veta liksom.
Mm.
Ja, och det är inte speciellt vanligt med disciplinärenden. Sen förbundet bildades så har vi haft 3 ärenden uppe. Så ja. Det är liksom inte det här, det är ju inget som vi har att göra med dagligen. Men så som sporten växer, så mycket mer tävlingar det är såklart att vi kommer råka ut för det oftare.
Ja.
Och det man ska tänka på, alltså det är väldigt lätt som vittne till någonting att vara lite bekväm och lite rädd för det. Alltså man vill inte dra i det, alltså det kan jag ju själv. Mm. Känna liksom. Det är inte, alltså det, jag dömer ingen för det. Men det är jätteviktigt att man säger till. Och känner man så att jag vill inte vara indragen i det här. Jag kommer inte vilja vittna någonting. Men säg ändå. Alltså, gör det anonymt om det ska vara så. Mm. Bara så att vi får en bild av hur det ser ut. För det kan ju vara fler som har gjort samma iakttagelse kring en spelares beteende eller vad det kan vara.
Precis.
Och då kan man åtminstone i fall lyfta det med spelaren. Eller som vi brukar göra, eller som vi har sagt som liksom våra liksom arbetssätt på det. Är det så att vi känner att det finns inte bevis nog för att sätta dit en spelare för någonting. Då kan vi inte heller lyfta det till disciplinnämnden. Men vi brukar alltid informera den klubbens ordförande som spelaren spelar för.
Mm.
För då kan man kanske internt i klubben lyfta det med spelaren. Att du kanske behöver ändra ditt beteende. Just nu så går du svär och säger fula ord lite för mycket. Eller vad det nu kan handla om. Och så kan man börja där. För det kanske är liksom spelaren i sig kanske inte är medveten om vad den gör. eller om det är några andra tvivelaktigheter i det. Det kanske inte är ett rent fusk, men spelaren behöver ändå tänka på vad man skickar för signaler och hur man är ute på banan och beter sig. Mm. Och då försöker vi då liksom via klubben istället gå vidare där. Så att, bättre att säga till, även om man inte känner att man vill gå hela vägen, säg till. Mm. Och disciplinnämnden tittar normalt inte heller på fall som är äldre än 3 månader. Nej. Det ska vara något väldigt unikt om man ska titta på det. Utan normalt så bara, de lyfts inte ens liksom. Så därför ska man säga till så fort man bara misstänker någonting.
Mm. Ja, men det är jättebra att du säger till så, för att det är just det som du säger med att folk, om man har, för det har vi nog aldrig varit med om, någon spelare som går runt och bete sig lite extra, liksom, blir sur och håller på. Och det kanske är så att den spelaren inte ens är liksom medveten om sitt beteende heller. Så att det är nog jätteviktigt att faktiskt säga att men det här beteendet är inte helt okej, för det kommer gå ut över alla andra som är med och spelar på, alltså på det kortet också. Liksom, så att.
Och sen är ju en av våra grundregler inom, inte bara discgolfen utan frisbeesporten som stort, det är ju att vi spelare dömer.
Mm. Precis.
Och det ansvaret måste vi ta. Det kanske är det ni har lyft och pratat lite om också, med de här nya reglerna som kommer och sådär. Vi måste ta vårt ansvar som spelare att våga döma. För det står ju faktiskt i vår regelbok att det är vi som dömer. Mm. Och då kan vi inte blunda för saker som händer. Är det någon som tar mer än sina 30 sekunder eller som gör fotfel eller markerar fel, vad det än handlar om, så måste vi på en gång vara på och säga det. Vi får inte vara rädda för den här konflikten. Nej. Och som spelare som kanske råkar göra de här misstagen, samma sak där, vi måste bara köpa att folk säger till oss. Vi kan inte gå och bli tjuriga på någon annan än oss själva för att vi har gjort ett fotfel eller stått mer än 30 sekunder när vi puttar. Det får vi bara ta, för det är i vår regelbok.
Mm. Ja, men faktiskt.
Skitbra.
Och det har ju vi inom förbundet tänkt lite nu här under nästa år, att anamma lite det som man gör i många andra idrotter, framförallt lagidrotter med domare, att man lägger lite fokus på vissa regler under perioder. Mm. Där man kanske lite från förbundshåll säger då till, i det fallet som jag pratade om, då domarna får titta lite extra på, om det är hockey så kan det vara huvudtacklingar eller något liknande sånt. Mm. Och vi kommer göra lite liknande här, att vi från förbundshåll lägger lite extra fokus. Vi kanske säger till TD att nu är det här fokus på den här regeln med 30 sekunder. Nu vill vi att vi uppmuntrar spelarna lite extra till det, och vi kanske gör lite i våra sociala medier lite extra kring de här reglerna då. Och det är tävlingsgruppen som sen i sin tur kommer ta fram vilka regler vi fokuserar på nästa år. Och sen året efter kanske det blir någon annan regel som vi lägger lite extra fokus på och informerar nya spelare om hur den funkar och sådär.
Mm. Mycket bra.
Ja, verkligen.
Det är rätt väg att gå för att vagga in alla nya och även vi äldre som har spelat.
Ja, och det är väl nu vi ska göra det också, nu när sporten växer, så att vi inte får en kultur av att inte våga döma. För vi ligger ju lite på gränsen att vi är där nu. Att vi kanske väljer att blunda för en fotfel eller 30 sekunders översteg, liksom att det är mer än 30 sekunder. Mm. Utan är det någon gång vi ska börja med att börja titta på det, så är det nu med alla nya i sporten. Så att vi sätter kultur av att inte jaga varandra. Nej. Men att när fel begås så säger vi till.
Mm. Jag brukar faktiskt säga det till folk, alltså när jag går en runda, och det har varit en del nu på, jag vet inte om du spelade Västgötatouren nu i år, Mattias?
Nej.
Det är ju också en tävling som rör sig på väldigt mycket och en hel del nytt folk så. Mm. Så jag sa det när jag gick med några nu när vi gick i Lundsbrunn, så sa jag det så här, jag kommer bara så vet jag letar inte fel på er, men jag kommer att påpeka om det är någonting som begås och ta inte det som negativ kritik, utan ta med er det, att jag säger det, och jag kommer liksom inte straffa er för det direkt, utan blir det upprepade fall, ja men visst, men jag kommer också säga ifrån att det här liksom så här, just för att få med den kulturen hela vägen in. Precis. I nästa, så att du får med dig det steget från en tidig liksom, att ja men den här personen sa till och det var inte så illa, för att det var liksom inte elakt ment, utan att man verkligen liksom är på från början och säger att tänk på det här, och det har jag gjort liksom sedan jag började, när man varit mycket nytt folk i andra klasser liksom, så här att man märker att ja men det är så här fallande putt och sånt liksom.
Precis.
Så där kan du inte göra. Jag kommer inte straffa dig för det nu, men tänk på att du innanför 10 meter så måste du stå och uppvisa balans liksom. Du kan inte trampa över framåt och sånt liksom.
Så att, nej, och i min position kan jag ju inte uppmuntra att man bara ska säga
nej,
till
jag förstår det.
Folk. Men, på, men just i de här lägre tourerna ja, så är det ju ganska vanligt att de lite mer rutinerade spelarna just jobbar så för att lära. Vilket är, jag tycker ju personligen är jättebra liksom att bättre liksom att man lite mjukt säger till i början. Mm. Men sen då också vi upprepade fel.
Ja, exakt.
För att göra det. För det man ska tänka på, ta exempelvis ett fotfel. Mm. Om det är en spelare som hela tiden trampar lite, lite snett om disken och alla andra faktiskt sätter ner fötterna rätt. Vilken fördel det är för den spelaren att slippa tänka på vad man sätter ner foten.
Verkligen.
För det är ju faktiskt en del i vår sport att vi ska ju träna in att sätta ner våra fötter rätt precis bakom markeringen eller enligt då gällande regler med markeringen. Så att vi ska ju inte ge varandra fördelar
nej, nej,
som
absolut.
Inte godkänns i regelboken. Så att det är jättebra att man säger till. Och man kan göra det på flera sätt. Alltså, ja. Som du säger, att man behöver inte jaga, men ser man att det sker.
Och jag tänker också, ja men precis. Ja men jag håller med dig faktiskt. Och just att man säger det tidigt skede också. Att precis innan man börjar liksom. Att jag kommer leta, alltså jag kommer titta efter detta. Och ta det inte som negativt. Att man går ut med det direkt. För då blir det också att man säger det tidigt skede precis innan. Då kommer inte folk heller ta åt sig. För då är det ändå då är det upprepat. Alltså sagt att ja, men jag, det här kommer jag säga till ifrån. Det blir inte så passivt aggressivt. Eller bara du gjorde fel.
Nej. Men och då kommer de kanske också fråga, är det här okej?
Ja, exakt.
Istället de märker att du är villig att dela med dig av din kunskap och de är där som lite nyare kanske.
Precis.
Så istället kommer frågan innan de gör felet.
Och vi har ju ganska snälla regler också inom discgolf. För tar vi fotfel och tar vi 30 sekunder stegen så är det faktiskt att du får stå i 30 sekunder och du kan ju trampa av ganska snett bakom din markering och fortfarande vara inom reglerna. Så att det är inte så jättesvårt att följa reglerna utan jag hoppas att de flesta som inte gör det gör de misstag liksom. Och då är det ju jättebra att man får tillsägelsen så man får en chans att börja att man kanske åker hem efter tävlingen och tänker att det här är nog något jag ska träna på. Det här är ju minst lika viktigt som puttar, annars kommer jag tappa kast även på det här om jag blir pliktad.
Ja, verkligen. Jag vet inte, vi sa ju det också Anders att i början är ett tips till nybörjare, för vi hade ju något avsnitt ganska tidigt i podden när jag sa det att alltså ta, och om ni har tillgång till exempel en lamineringsmaskin eller vad som helst, alltså ta ett A4, laminera det, lägg i bögen till början. Och så sätt det liksom precis när du ska,
precis.
Alltså bakom markören att okej, okay, så här mycket har jag att trampa av på. För då får du också visuellt att se liksom vad ungefär du har för yta att trampa av på. Tycker att det är,
ja. Och man, jag tycker också att man kan träna om man kör lite fältträning, försöka hitta ett ställe där man kan kasta ut ifrån grus. För då har man ju också att man kan liksom platta till innan man kastar och sen kastar man och så ser man lite hur foten har rört sig i gruset.
Exakt.
Det är också liksom sätt liksom för att träna in det och man kan ju liksom lägga ut konstgjorda rötter, pinnar och sånt om man känner att man vill träna på den delen att jag ska sätta ner foten nu mellan de här två pinnarna. För det är ju det man kan åka ut för sen väl ute på banan.
Ja, och så får vi hoppas att vi får draghjälp från de stora spelarna på, som vi ser på coverages och sånt. Det är inte bra när de håller på och fuskar eller fuskar att de slarvar då mer kanske.
Och inte säger
nej, exakt. Och där, nej, det är framförallt det. Alltså, jag förstår en toppspelare, det handlar om ganska mycket pengar. Är man i behov av mer 30 sekunder, jag förstår att man tänjer på reglerna, men där måste ju de andra gruppen eller TD kliva in. Som man började göra lite i slutet på de sista tävlingarna under året där, så var det ju några tillfällen som man faktiskt klev in framförallt från TD-håll och markerade.
Jag tror Gunn och Murray sista runderna hade ju med sig en official ut.
Precis.
Ja.
Bara för att Drew Gibson var på honom också. Vi sa det lite innan här att Drew Gibson var på honom. Han fick ju rätt mycket skit för det, Drew, för att han liksom läxade upp honom och var lite sådär mindfuckade honom mer eller mindre liksom. Men det var ju inte det, utan det var ju mer att Drew kanske typ tröttnade på också att han verkligen överdrev hela tiden.
Ja, men och att han får ju en fördel.
Ja, det är klart att han får.
Absolut. Och det finns ju, alltså reglerna är ju klara där och nu blir de ju ännu mer klarare med de nya ändringarna som jag tycker är jättebra. Att nu kan du inte skylla på att det var ett löv som dinglade ner bakom dig liksom, utan nu är det så, är det fritt, är det inget, liksom, är det inget barn mellan dig och korgen så ska du putta oavsett om du kör förbi ett bil längre bort eller flygplan flyger över dig. Så alltså, det blir mycket tydligare, det går liksom inte att hitta på saker där.
Nej,
sen precis. Tycker jag också såklart att man får ha lite fingertoppkänsla. Är det någon som ligger riktigt risigt till och man behöver 40 sekunder just det tillfället, men man normalt bara tar 10 sekunder på sig. Mm. Absolut, det är såklart. Det är väl ingen som protesterar mot det. Men står man och puttar eller står man helt öppet? Och framförallt, det handlar ju lite om hur man ser om spelaren verkligen försöker. Men är det en taggbuska och den försöker liksom ta sig in lite, då ska man väl kanske inte vara där för hårt. Men man kan fortfarande nämna det, såklart.
Precis.
Tycker jag. Så lite fingertoppkänsla såklart, som alltid. Men det får ju absolut inte vara varje kast, just när vi pratar 30 sekunders regeln.
Amen.
Och fotfel ska alltid, oavsett hur illa man ligger, där ska man ju sätta. För har man kastat illa, då får man ju inte ta sig fördelar till exempel av sidan. Det,
nej.
Det går ju inte.
Nej, jag håller med dig. Underbart. Skönt. Skönt att få lite klarhet, kände jag faktiskt. Så där, liksom, och,
ja, bra.
Och att det finns liksom en väg att gå om folk känner sig lite så här vilsna i hur man ska bete sig. För det kan ju också vara svårt, alltså just det här som du säger, att ta det med en spelare. Ibland är det ju jättesvårt.
Och träna redan på vanliga kompisrunderna, veckodiskarna i klubbarna. Det är också väldigt lätt att bara slarva där. Men börja ta det. Alltså klubbarna själva kanske säger till sina medlemmar också att nu kör vi lite reglerna även här. Men sen är det då en ny spelare, då är man lite kanske snällare. Men annars träna redan på sina kompisar att kalla fotfel eller vad det nu kan vara för regler. Det här gäller ju alla regler. Om man inte var kanske sådär att man håller koll på vad disken gick OB och är med och pekar vart det ska markeras och sådana saker. Så det gäller ju liksom alla typer av regler inom discgolfen.
Precis.
Grymt.
Ja, super. Tack för det.
Det verkligen.
Var... Ja, bra.
Du, jag tänkte så här, nu när vi ändå har det på tråden. Vi har ju kört ett quiz. Sist gjorde vi det med Victor Nilsson och Anders. Så jag tänkte, Matte, är du sugen på att hänga på ett litet quiz?
Absolut, kör. Jag kommer ju få skämmas lite. I min position ska jag ju kunna det mesta, men jag är så extremt dålig på discgolf quiz, men vi kör.
Ja, gött då. Kör vi en litet gött quiz. Så, ja, hela tanken med det är här nu att det är frågor som är ganska snällt ställda. Och det kommer vara lite så här, jag tänker att ni behöver inte naila det, utan närmast, tänker jag.
Jajamän.
Ja.
Känns det okej?
Okay? Känns jätteokej.
Vad bra. Då börjar vi med första frågan här. Då har vi våran legend Hasse Tegebäck. Den 21 februari spelade Hasse Tegebäck Revolution Race av, nummer 1 i på Ale. Den. En av de sista tävlingarna på Ale.
Just det.
Han kom etta. Men hur många kast hade han på sista? Det var den som kom sist.
Oh. Vem ska börja då?
Gästerna får börja.
Vilken
tänka.
Sträckning spelar de om du var Ala?
Oj. Det var inte kollat faktiskt.
Kör de båda?
Gud eller vi, tror jag.
Ja. Någon av dem är det ju, eller båda.
Ja.
Ja, men vi, ja.
Bra fråga. Nu blev jag satt bottarna, det var snällt.
Men jag kan börja då. Jag tror att han har 16 kast.
Mm. Vad tror du, Matte?
Jag tror han har lite mer där. Jag skulle ju, nu är jag ju taktiker då, så det säger ju 17 kast.
Snyggt. Och då är det poäng till Matte faktiskt. Han har 20 kast på den som kom sist.
Ja, bra.
Jag vet inte, jag har skrivit upp något namn för jag tänkte det var lika snällt.
Ja,
det var väl bra.
Kastade du, Ted?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Annars, okay,
hade, annars hade ditt namn varit givet där.
Jajamän, jag tänkte det också. Linus Karlsson, han vann Heatland Open på minus 30. Vad hade de som kom, de delade andra platsen faktiskt, vad hade de för totalscore?
Minus. Det ska Anders börja.
Nej, precis, det var ju, nej, det var Matte. Ja, precis. Vad tror Matte då?
Minus 25.
Mm.
Någonstans ringer en klocka att det var minst att han var 8 kast före. Är det där det gäller? Alltså det, vad han har till nummer 2, de som delade den?
Ja, platsen. Precis.
Ja, men då säger jag, jag behöver säga under bara. Jag tror på 23 ändå.
Snyggt, Anders tog poäng där faktiskt. 22 hade han. Ja. Så det var ju klocka mitt på där.
Jag minns att han låg där någonstans. Vet jag.
Mm. Du, Ken Climo, 2002 så vann han VM igen där. Det är ju inte, han har ju några stycken. Men vad hade han för rating då?
Ja, då är det jag som börjar. Mm, då hade han 1022.
Mm.
Oh, det där är en bra gissning alltså. Den var lite för bra.
Alltså, inte det blir obekvämt.
Ja, lite så. Han har ju inte, alltså, han har inte haft jättehög. Men jag måste ändå säga att han har haft... Ja, det är ju 1023 jag får gissa på då.
Och vad tog Anders? 1022.
22.
Ja, då tar Matte ett poäng faktiskt. Han hade 1038 hade han då.
Åh, jädrar, vet du.
Han var så högt ändå.
Ja, det jag tog en av hans... För jag vet att han hade över 1040 tror jag han hade som max där någon gång. Och det var ju de senare åren när det blev liksom lite mer... De första åren hade han inte direkt superbra rating tror jag. Även om han stekade.
Det har ju varit lite inflation i ratingen. Så det har ju tagit något för liksom att byggas upp också. Mm. Innan man börjar bygga om det lite för att minska inflationen. Så att han var ju, har ju inte alltid haft jättehög rating. Även om det var högre jämfört med alla andra.
Mm. Precis.
Precis. Yes, vi hoppar in på... ja, det blir fjärde frågan här då. Sofie Björlycke, hon vann ju NT3 i Lund i år. Hur många kast skilde henne från våran Hanna?
Är det du som börjar då?
Ja, jag tänker. Jag tror ändå det var några kast där. Jag tror ju att Sofie hade nog en 4-5 kast i snitt per runda. Jag säger 15 kast.
Anders, han tänker det, så det knakar.
Det är också så jäkla bra gissat. Det var precis vad jag hade tänkt säga. Det ligger nog precis där. Men då säger jag 16 då.
Mm. Vad sa Matte?
15 va?
15.
Ja, då tar Matte den. Hon hade 13.
Ah, skit också.
13 där.
Ja. Ja. Det är bra gissat.
Men nästa år kommer det bli jämnare.
Oh ja, det tror jag
verkligen.
Definitivt. Det här var ingen diss mot Hanna alls. Utan det var mer bara att jag tyckte det var lite spännande.
Oj, det var ju samma där. Och hon stonkar ju sig fram där. Men hon är skitbra.
Verkligen. Juliana Korver spelade VM 2006. I startfältet fanns Birgitta Lagerholm. Hur många kast skilde de två åt?
När sa du att det var?
2006. Har du koll på det, Matte?
Hur många kast skilde de
åt? Nej, det har jag inte.
Det var liksom inget, det sa ingenting om placering eller så.
Nej.
Då tror jag att det skilde 4 kast.
Jag tror det var jämnare, så jag säger 3 kast.
Oh, on the money, säger jag bara för Matte där. 3 kast exakt. De, jag tror de var precis hack i häl, alltså de två.
Ja.
Typ delar 7 eller 7-8 eller något sånt. Ja.
Ja, men runt om årtalen också så var ju Bigge bland de bättre i världen. Liksom.
Ja, ja, ja.
Så att det blir ju jämnt oavsett vem hon hade mött där, såklart.
Precis.
Mm. Ja, grymt.
Ja, men du är storslam för dig då. Grattis. Jag är så dålig på quiz.
Jag förlorar ju en. Jag får ju skämmas. Du är ju ny i sporten, Anders.
Ja, ja.
Ja, ja, grymt bra.
Jag är rätt nördig.
Grymt bra.
Tänkte, ja, det är nu de nya som har tid att sätta sig in i all sån här statistik och sånt.
Exakt. Ja, men ja, vad kul. Jag tyckte faktiskt att den var lite klurig. Måste jag säga.
Är det kul upplägg då? Och att just att... Ja, det blir ju roligare när man faktiskt har en chans att få en poäng oavsett om man gissade fel.
Precis.
Ja, men jag kände det lite när vi körde sista eller första quizen där med att det just var liksom, det var mer mitt på. Jag tänkte att det blir lite roligare när man får gå högre och lägre och så, för det ger ju en lite...
Men vi var ju nära några gånger att träffa
Ondermann idag också.
Ja, vi behöver ju inte skämmas, det tycker jag inte.
Nej, absolut verkligen inte. Ni var grymma.
Du har vunnit en berg. Jag fick gärna på posten.
Ja,
härligt. Vi har nog någon vit berg, borde vi ha liggande.
Det finns.
Ja, för det är ju extremt viktigt.
Ja, jag vet detta.
Ja, men det är jättefin sån här skimrande stämp på den. Den kan han få.
Ja, vackert. Ja, men stämpet kan ju vara lite färger på det, okej. Okay, men disken ska vara vit om det ska se professionellt ut. Ja,
exakt.
Nej, men grymt. Tack så jättemycket, Matte. Och jag tänker faktiskt att vi har dig som en lite sån här livlina ibland när vi behöver gå igenom lite... Ja, men delvis hade det varit kul att ha med dig i podden sen framåt också. Men just när det kommer till lite förbundsfrågor. Absolut. Och sånt där. För att jag känner att det är gött att få det i klarspråk rakt från början, va?
Ja, men det är bara att ringa om det är förbundsfrågor. Då behöver Anders som är på marken, för han har vunnit för mycket, så ringer ni mig också, så löser vi den delen också.
Ja, det är bra.
Och ni gör ett skitbra jobb.
Ja,
du och dina kollegor.
Ni med.
Ja, tack.
Ni med. Ni promotar sporten jättebra.
Skönt. Ja, underbart att höra. Och som sagt, alltså, jag måste bara säga, så grym, vilken fantastisk produktion den sista. Ja, nu får jag säga det personligen.
Cool. Ja.
Ja, kul. Och vi hoppas väl från förbundshållet att vi ska kunna göra lite mer liknande grejer, alltså med lite enklare medel, ja, promota sporten och bygga lite hype kring olika saker och kanske förhoppningsvis göra lite studieprogram, kanske live från lite tävlingar i framtiden här. Vi planerar för det, så får vi se vad vi kan landa in i.
Ja, det är grymt.
Lysande.
Super. Du, tack för idag, Matte.
Ha det bra. Ha det med.
Hej då.
Hej.
Hej.
Ja, där har ni.
Chef.
Ja, fullständig chef måste jag säga.
Fast jag hatar förlora alltså. Men det var tajt. Det gissade bra.
Ja, vad bra. Vad tyckte du om den då, quizen nu? Kändes det mer som vi träffade rätt den här gången?
Det var jättebra. Men jag borde kunnat Hanna i Lund.
Ja, det tänker jag. Men där var ni ju extremt nära båda två.
Precis, han gissade så jävla bra det. Mm. Jag hade gissat 15 med.
Men jag tror att mitt upplägg, om vi kör lite mer quiz här, kommer nog vara rätt upplägget, tror jag. För det kändes bättre. Alltså just att det liksom, det blir lite roligare. Det blir inte så här, man måste liksom veta exakt vilken disk det var och så vidare.
Exakt. Tummen upp från mig.
Ja, gött.
Från en tävling till en annan.
Jajamän.
Nu ska vi ha dragning, gott folk.
Ja. Det ska vi ha. Och jag ska göra så här, Andersen, faktiskt. Nu kör vi det här helt rakt av live. Jag ska se om jag kan faktiskt spela in skärmen på min telefon, Anders. Så om du tar och gör så att du trycker på knappen spin där. Jag har gjort en sån här...
Ted har matat in alla som är eligible.
Exakt. För det här är också lite av en grej. Vi sa ju det att för att få tävla på detta så behövde man följa Disc Express.
Yep.
Och det var vissa som svarade rätt men inte följde. Sen var det faktiskt också så här, vilket är extremt tråkigt. Det var vissa utav profilerna som var låsta, så vi kunde varken vi eller Disc Express kunde se om de följde dem.
Aha.
Så att det är så här, om ni vet att ni har till nästa tävling, vet ni att ni har en profil som är låst, ta gärna och skicka en skärmdump från att ni faktiskt följer Disc Express till oss. Så vet vi, då blir det lite lättare. Så det ber vi oss lite om ursäkt, för det var ju också en av de liksom första en av de första som vi gjorde här nu då. Så att, nu låste sig min skärm här. Nu är den med här igen. Ska vi se vad de...
Så jag trycker på hjulet nu då, eller på spinnen nu då?
Nu trycker Anders på spin här.
Japp, så vi ser. Oh, hej. Oj, oj, oj. Spänningen är olidlig. Vinnaren är... Micke_Wettis.
Snyggt. Vad skön den var med lite sån jingel och grejer. Ja. Grym ju. Den där får vi spara, Anders.
Du kommer få ett presentkort skickat till dig.
Exakt, vi kommer skicka det. Så det vi behöver, Micke, det är att du kan DM oss din mailadress bara.
Jo.
För så mailar vi över ett presentkort på 200 pistoler ifrån Disc Express.
Tjoho!
Yes!
Klockrent.
Ja. Ska vi kallar det göra så nu när vi ändå är igång, tänkte jag, att vi kör nästa veckas fråga. Så du får faktiskt, om du kan läsa min fantastiska handstil.
Vi kör.
Så ska jag göra så här bara, att häng kvar lite.
Oh. Lyssna frågan, avsnitt vecka 41. 2006 spelade Marcus Källström VM. Vilken plats landade han då? Känn på den. Och så kör ni bara, vet du.
Precis. Och är det så att... jag tänker att man borde höra. Vi höjer så att man hör den, om inte annat. Om det var lite hög jingle, så löser jag det. Inga problem. Vi blir lite oroliga här. Vi sitter här nu. Alltså, det här är ju helt nytt för oss. Helt när vi sitter liksom och tittar på varandra och kör det. Så att, och vi leker lite med ny manik. Så att,
Men det är jätteroligt. Men det fixar du.
Det tror jag med. Så att, då vet ni, och precis som förra veckan så tänker jag att ungefär på, vi spelar in detta på onsdagar, det kan också vara bra att veta, om ni vill skicka in era svar så är det bra att göra det innan, eller som absolut senast onsdag.
Precis.
Så är ni med och faktiskt har chans att vinna ett presentkort från 200 kronor på Disc Express.
Precis, ja, det är magiskt.
Och det går så fort. Jösses, jag sa ju det att jag beställde lite grejer, det damp ju ner liksom. Ja, det tog inte lång tid.
Du testkörde.
Ja, jag var tvungen. Jag tänkte, vi måste se liksom hur det funkar nu för våra lyssnare. Så att det funkar grymt. Ruggigt bra att göra med.
Gött mos. Vi tackar dem för detta samarbetet.
Det gör vi definitivt. Ja, Anders, det känns som vi börjar lida mot den här kvällens slut. Hur roligt. Och jag som var så orolig för att vi inte skulle ha någonting att snacka om. Det gick ju hur lugnt som helst. Ja,
ja. Mm. Det blir så när vi sätter oss och,
ja, det, och pratar. Det är ju helt sjukt. Ja.
Jag hoppas att ni inte tyckte att vi har varit spidade som kaniner. Vi har druckit te och vi sitter här i...
Ja, men framförallt vi sitter ju och ser varandra nu. Det blir ju helt annorlunda. Sjukt mäktigt alltså.
Vi är ju vana att ha lite inbyggt lagg i systemet.
Ja, eller hur? Exakt. Helt crazy. Ja, nej, det här var ju definitivt inte en engångsföreteelse, det kan vi säga.
Nästa, jag blir sugen här. Kameran är igång.
Ja,
exakt. Nästa gång så streamar vi ut det, vet du, på,
oj.
På tuben. Så kan ni vara med live.
Det hade varit crazy.
Eller så kör vi en sån Patreon-exclusive sen i framtiden.
Ja, vi får se. Nu hintas det högt och lågt här. Nej, men skit. Ja, jätteintressant alltså. Jag tycker att det här har varit riktigt, riktigt kul. Och kul att det funkar så bra. Kul också att det funkar att ringa upp så här. Det är lite av en ny grej. Jag hoppas att ni tycker att det är lika roligt som vi. För att det, ja, jag tycker det funkar i bra inslag.
Precis. Ja, visst. Jag är på, vet du.
Yes. Du, jag tänkte det att vi i vanlig ordning så tackar vi ju Björn Wennerborg för att han är så extremt grym och har gjort fina jinglar. Och även Viktor.
Precis, det är våra nya jingelkille också.
Ja, exakt. Riktigt magiska jinglar. Nu har jag hört dem båda två nu. Den sista där var också Viktor faktiskt.
Bra tension i den.
Mm, jag kände spänningen. Kände som, vad heter de, Who Wants to Be a Millionaire?
Ja.
Lite åt det hållet.
Ja, väldigt spännande.
Mm. Och vem tackar vi mer då?
Oscar Gäster för grafiken. Och Disc Express såklart då.
Oh,
för samarbetet. Tjena. Och så alla våra patrons och alla ni lyssnare. Snälla, haka på Patreon där. Vi ser att det raslar inte in riktigt. Och vi lägger ner massor med tid och kärlek i det. I vårt collab med Kedja Ut.
Mm.
Så ni som känner att ni har en liten, liten slant av vara. In, haka på och titta på oss lite när vi babblar.
Jag tror att den lägsta nivån ligger på 20 spänn eller något sånt. 20 eller 30 kronor tror
jag. Det är liksom en magnum. Eller en chipspåse.
Ja. Men, och sen är det så här, vi förstår givetvis, vi är så extremt lugnt, tacksamma för att ni lyssnar på oss. Ja, det är bara, det är ju liksom magiskt. Så att det, men vi, som sagt, vi har gjort det här med Kedja Ut. Varit jättekul tycker jag. Mm. Sista avsnittet var lite laggig. Vi får se faktiskt. De lovar ju bot och bättring i måndags, hörde jag. Eller idag som onsdag då, när vi spelar in, så hörde jag att de lovar att, och jag kan nog säga att jag är inte helt säker på att det går att lösa, men vi ska försöka så gott det går.
Ja.
Men blir det inte bättre så blir det inte bättre, och då får ni faktiskt ta att det är lite lagg i slutet där, men ja, det går att höra. Och jätteintressant faktiskt avsnitt tyckte jag om skor.
Mm.
Har du sett det?
Nej.
Det har du inte gjort? Nej. Han har inte Patreon, jag så han får inte se. Nej, men som sagt, vi diskuterar skor en hel del, om du frågar mig. Mm. Saker som jag tror att jag har uppskattat om...
Det ni ska veta, det är att du älskar skor. Du tycker det är jäkligt viktigt. Sen har vi en guru i skor i Tommy Bäcke.
Det sjukaste är att de flesta vet ju inte heller att jag också jobbat i skoaffär och sportaffär.
Vad har du inte gjort?
Nej, det är mycket jag inte har gjort det, men det är mycket som jag har gjort också. Nej, men jag har också... Det är precis som Anders säger, jag har ett genuint intresse av skor. Och sen har jag också faktiskt klättrat en hel del. Så att jag har ganska bra känsla. Liksom, så att, jag ska inte säga känsla för skor, men jag vet att det här med grepp och friktion och sånt. Jag går in i lite det med att hur viktigt det är. Och så det är precis som Anders säger, jag tycker om skor. Jag gör verkligen det, och jag är nog rätt kräsen skulle jag säga när det kommer till skor.
Men alltså, det ska inte föraktas vilken stor... del det spelar i den här sporten.
Så är det ju faktiskt. Alltså just liksom kraften du genererar i hela din, alltså överkropp och höftparti och allting. Får inte du ner det i backen sen, så är det svårt att generera fart rakt ut.
Exakt.
Så att, nej, men kul. Titta gärna på det. Så att, det kan ju hända, vi vet ju inte om det kommer någonsin släppas till det publika, men det ger sig.
Nu har du fått köra outro-gingen 7 gånger.
Mm. Nej, jag lägger på den sen i slutet. Ja, men tack så jättemycket. Snyggt. För att ni lyssnade den här veckan. Och vi hörs nästa vecka igen, Anders.
Nej, stort tack.
Ha det gött alla då.
Ha det fint.